Hej och välkomna till dagens spännande avsnitt av podden kring framtidens jordbruk. Och här är det som ni känner till att vi dyker på djupet inom en hel del spännande område. Och mitt namn är som vanligt Johan Wågstam. Och idag så är jag med mig en expert inom vallodlingen som heter Martin. Kan inte du berätta lite om dig själv, Martin?
Jo, det kan jag göra. Jag heter Martin Holmberg och är då växtodlingsrådgivare här på Växtråd som är en del av Lantmännens odlingsrådgivning. Och ja, en bakgrund jag är uppväxt på en gård och är aktiv i den produktionen idag där vi har en del vallproduktion. Och utöver det så är jag även markväxtagronom. Så det kan man säga. Och jag har nischat in mig en del här på rådgivning som just är kopplad till vall också. Och vi jobbar mycket med en hög intensitetsrådgivning i vallen kan man säga också.
Just det. Och jag vet ju också att du är du är tekniskt lagd så du använder också den tillgängliga tekniken vilket vi är extra glada för. Och inte minst i det här avsnittet att kunna få lite praktisk erfarenhet ifrån någon som använder det.
Ja. Ja, men det är perfekt. Det kan komma väl till pass.
Ja, det tror jag. Vi brukar göra som så i de här avsnitten att vi hittar eller startar eller tar ett avstamp liksom i det historiska perspektivet. Och här är det ju lite kring vallen och när vallen blev vall eller när ängen var äng. Och det är lite här, hur ser du på den här resan liksom från kanske den ängens tid till vallens intensiva dagar där vi är idag. Hur har den resan sett ut?
Ja, det hela den här resan är ju ett ganska långt och intressant samspel mellan vall och andra produktionsgrödor. För man ska ju ändå komma ihåg att vallen och spannmålen som är de stora bitarna i vår odling, de har ju funnits parallellt under lång tid. Men under en stor del av den här tiden så har vi ju inte haft tillgång till de här moderna typer av gödselmedel. Så, ja, mineralgödsel eller handelsgödsel. Och då har man ju konstant haft vallen eller ängen som en motor för växtnäringsflödet då, i den här produktionen. För utan att tillföra växtnäring så kan man ju odla kanske spannmål 1-2 år. Och sen så har man inte växtnäring kvar i marken. Då behöver man tillföra mer. Och förr så kunde man lösa det här genom svedjebruk som man gjorde i vissa delar. Som inte riktigt var så hållbart. Det var ju snarare ett sätt att tömma marken på växtnäring. Men ur ett mer hållbart perspektiv så kunde man då jobba med att förflytta växtnäring från vallen eller från ängen där man har kvävefixerare till exempel och där man bygger ny växtnäring som man flyttar till spannmål till exempel, men då går man genom djuren. Så vallen har gått till djuren och blivit gödsel och sen gått och blir växtnäring till spannmålen då. Och på så vis så jobbade man ju under många, många år. Alltså vi talar ju om en otroligt lång tid under vår evolution här när vi slog oss ner från att vara jägare och samlare till att bli liksom fasta jordbrukare kan man säga på punkten då, eller på en geografisk plats. För då kunde man ha det här ensäde eller tvåsäde där man kunde odla spannmål 1 eller 2 år. Men sen var man tvungen att gå tillbaka till vallen och liksom bygga upp farten igen och få marken att kunna producera någonting. Då. Så vallen har ju varit en förutsättning för att kunna bedriva odling eller jordbruk och spannmålsproduktion framförallt här under den absolut största delen av vår odlingstekniska historia som vi har bakom oss.
Ja, men det är ju intressant när du beskriver det här just som en motor genom hela den här kedjan. Och det är som du säger, det är ju liksom den kvävefixerande delen som står för att bygga jorden och sen så har man ju då nyttjat det för att genom djuren gå ut till spannmålen. Om man då liksom tänker på närmare historiskt perspektiv när vi liksom har fått tillgång till framförallt konstgödsel då, hur har det påverkat vallen?
Det har ju gjort att vallen och spannmålen har ju lite grann liksom slagits isär från varandra. Man har inte haft så stort behov av det här täta samspelet längre. För då har man ju fått möjlighet till att få tag i växtnäring utifrån som man har använt till spannmålen. Och vallen har liksom fått stå på egna ben istället. Och det har gjort att Man har ju såklart kunnat gödsla även vallarealen, men det har gjort att den har fått stå på egna ben och den har då blivit vad ska man säga, lite mindre i, vad ska man säga, i dess omfattning och vi har även blivit intensivare såklart, för vi vässar ju även vallavkastningen med den här handelsgödseln. Det ska vi inte liksom gå ifrån eller så, utan den har också dragit nytta av den här nya växtnäringen. Men det stora skillnaden som man ser, det här kanske blir mer andra odlingstekniska perspektiv. Om man tittar på till exempel ogräskonkurrens och annat.
Precis. Finns det någon skillnad om man tänker hur länge en vall kan ligga innan den behöver brytas? Ser det likadant ut idag som det gjorde för om vi backar ett par hundra år?
Nej, det skulle jag nog inte påstå. Idag har vi vallar som är betydligt mer intensiva och högavkastande och ligger kortare tider. Därför vi vet att en vall avkastar mycket första, andra och kanske tredje året, men sen så börjar de tappa formen därefter. Det beror givetvis på hur man sköter dem och hur vallsammansättningen ser ut. Men en stor del, om vi tittar på vall med alltså avsättning till kor, både köttdjur och mjölkdjur, är ju att vi ska ha en hög klöverandel i vallen. Och klöver är ju en lite känsligare art att ha med om man liksom ska generalisera. Den har en tendens till att vara livskraftig i början, men sen gå ut efter några år. Oavsett vad, det finns såklart fler orsaker till det, att den inte finns kvar. Men när vi börjar ha vallar som bara innehåller gräs längre och inte någon klöver, då tappar vi biomassa och vi tappar även liksom en, vad ska man säga, vi tappar möjligheten till ett riktigt, riktigt bra grovfoder. Då får vi börja komplettera med andra näringskällor istället om vi inte har kvar klövern i vallen. Så absolut är det så att vi har haft kortare vallar nu på senare år, om man säger så, i vår evolution.
Och du är ju inne på det här liksom att hur man intensifierar även vallproduktionen. Och då kommer vi in kanske lite mer på ett nuläges perspektiv, hur man framförallt kan ta tillvara på den här potentialen som finns. För det är ju så, ja men vallen, det är ju som vi hör ofta, att det är Sveriges största gröda. Under 2020 så var det registrerat 1,138,000 hektar vallproduktion, vilket också faktiskt då var en minskning med 2% från året tidigare. Kan man tänka sig att trots en minskad areal att vi har samma eller kanske till och med bättre vallavkastning?
Absolut, det kan man verkligen tänka sig. Den större delen av vallarealen som vi har i landet skulle jag säga, den sköts fortfarande relativt extensivt, gör den. Så vi har en stor potential kvar om vi vill öka vår, vad ska man säga, mängden foder som vi tar från de vallarna, eller avkastningen på de vallarna vi har i landet idag. Ja, så är det verkligen.
Just det. Och om man då ska liksom titta på konkreta eller ganska handfasta tips, för det är ju så, vi har ju pratat om det också här tidigare i denna podden, att tillgången till teknik och GPS-styrning och sådär blir ju allt större i lantbruket, fler har tillgång till den här tekniken. Hur ska man tänka kring vallproduktionen och GPS-körning till exempel?
Ja, det här är en intressant puck. Vallarealen är som sagt, den är stor och det är en av Sveriges absolut största gröda. Men trots det så är vallen sällan det första vi tänker på när vi ska tillämpa precisionsodling, utan det gör vi i någon annan av de här spannmålsgrödorna eller någon cash crop här. Och då tänker vi att vi tar vallen sist om det blir tid över ungefär. Men det finns väldigt mycket att vinna på precisionsodling i vallen just. Och ett exempel där är att vallen är ju under ett år så tar vi ett gäng skördar, oftast två eller tre, vissa tar fyra i vallen. Och i samband med varje skörd så är det ett gäng överfarter som görs. Man ska slå vallen och sen kan man vända om man tycker det behövs. Och sen så strängar man och sen så samlar man ihop fodret i form av en hackvagn, snittvagn eller om man vill pressa ihop det till balar. Vad man nu känner för. Men det här gör ju sammantaget att vi har väldigt mycket trafik i vallen eller i de här fälten under en säsong. Och just där har vi möjlighet att dra en väldigt stor nytta av GPS-tekniken, och det handlar ju egentligen i vallen inte så mycket om att minska överlapp, utan det är snarare en fråga om att samla trafiken på samma plats så att vi kör i samma körspår, alltså fasta körspår hela tiden. Och försöka bygga ett system där man har arbetsbredder som fungerar ihop. Så att man inte har en slottekross på 6 meter och en strängare på 8 och sen så kommer man med någon annan trafik mitt emellan där och ska samla upp fodret sen. Utan försöka samla det här i jämna enheter då. För det vi kan se är att vi har ett stort, eller vi har mycket att vinna ska vi säga. Vi har en stor möjlighet till skördeökning eller förbättrad avkastning genom att introducera fasta körspår i vallen. Det finns försök som man har gjort här i Europa där man ser att vi kan ha mellan 20-25% skördeökning i vallen genom att hoppa på det här med fasta körspår och samla trafiken i vallen då, och inte köra kors och tvärs på olika platser hela tiden. Och skulle jag säga till någon att ja, men du kan ha 25% högre spannmålsskörd om du gör så här, då hade ju alla hoppat på det direkt. Men just i vallen så har man inte riktigt samma, vad ska man säga, samma tänk för tillfället tycker jag. Och det finns mycket att vinna där.
Ja, det är superbra att du belyser det så här tydligt och just med konkreta siffror kopplade till försök och just med, ja, men 20-25%, det är ju som du säger, det är ju ingenting man hittar någon annanstans än en sån stor potential. Och jag tänker på det också, för jag var inne och tittade, jag har ju på några skiften tittat på, ja, men just logmasterdata och hur det ser ut, hur maskinerna har rört sig över en vall över en säsong. Och det är ju precis som du säger, det är ju som ett, alltså ett evigt mönster av regelbundenhet, så att man ser just den här potentialen som står, det kan jag ju verkligen förstå liksom, och samla körspåren, minska markpackningsskadorna och få ut potentialen samtidigt som man också blir mer rationell i själva, ja, men, framdriften med lägre dieselförbrukning och så vidare och mindre slitage. Så att det är många delar som talar för den här ja, men fasta körspår som du benämner. Och man behöver inte göra det till ett stort projekt, utan med hjälp av tekniken återanvänd körspåren i dina olika körningar. Det är ju egentligen vad det handlar om. Så att, mycket bra att du lyfte upp det, Martin. Om man annars tittar på att kring växtnäringen då, eller kvävet till vallen, så har det också tillkommit nya verktyg. Vi har ju bland annat sett här under de sista åren att Jara N-sensor har en vallkalibrering som fungerar. De har ju också de här nya sensorerna som man kan flytta ner och få en bättre läsning i, eller en korrekt läsning i vallen. Hur är din erfarenhet där?
Ja, optimerad kvävestyrning eller liksom platsanpassad kvävestyrning i vallen är ett riktigt bra verktyg att använda. Vallens, som sagt, dess sammansättning kan skilja sig över olika platser, och har man en större klöverandel i sin vall till exempel, då har man ett mindre behov av kvävegödsling. Har man däremot platser där klövern kanske har utgått, där den inte längre finns kvar, om man nu har partier med lägre pH-värden till exempel eller med stora bekymmer med markpackning, då kan det vara så att man bara har gräs kvar egentligen i de fläckarna. Och då finns det ett helt annat kvävebehov som är mycket större. Så för att inte tappa avkastning över vallarealen, så är det viktigt att man precis följer med sin kvävegiva och styr den efter vallens potential. För annars finns det risk att du gödslar för mycket och då trycker du bort klövern istället, för då kommer inte den trivas. Och gödslar du då för lite någon annanstans för att spara klövern, då tappar du vall där, eller tappar du foder där istället. Så visst, det finns det en mycket stor poäng med att styra kväve här, det gör det.
Just det. Och sen så nämnde jag ju som en möjlig teknik, men det är också så det här med satellitbildsanalys och tjänster som Cropsat eller Jara Atform också ger samma möjlighet utan någon stor investering, så att man kan ta steget in i precisionsodling i vallen även utan att investera väldigt hårt, eller hur?
Ja, visst är det så. Visst är det så. Det blir mer och mer tillgängligt att hoppa på de här tågen. Och är det så att man inte vill göra en allt för stor manöver, så kan jag ju tycka att det funkar alldeles utmärkt att göra en styrd kaliumgödsling till exempel, om man vill hoppa på det tåget istället. Och då kan man utgå från sin markkartering som inte varierar så mycket mellan åren. Och man kan i princip göra det så enkelt så att man kör med sin karta i knät och sen så styr man givan vart efter det med procentknapparna upp och ner på någon gödningsspridare. Så det, Vallen är tacksam att börja med, för det finns väldigt många sätt att angripa det här. Men utan att, vad ska man säga, utan att det är någon fråga om en extrem timing på något sätt. Utan det finns ganska stora fönster för att lära och känna på och prova det här. Så det är en tacksam introduktion, kan man säga, till precisionsodling här också.
Just det. Och om man då går tillbaka till ditt dagliga arbete som rådgivare, är det de här frågorna som också du assisterar eller hjälper till att implementera för dina kunder, både med direkt rådgivning eller med växtodlingsbreven?
Absolut, ja, men så är det. Så är det. Och det här är en ganska stor del när vi kommer till vallrådgivningen, för där tycker jag att många har börjat få upp ögonen för att vi har stora skillnader i, man kan ha skillnader i jordart, och då slår oftast kalium igenom det till exempel. Och kalium som är ett av de viktigare ämnena när vi pratar om vallen och växtnäringstillförsel. Då börjar man fundera på hur kan vi styra det här på ett bra sätt. För det är fortfarande så att det är ju långt ifrån gratis att köpa in växtnäring. Oavsett om det är kväve, fosfor eller kalium som vi tittar på just i det här fallet, så kostar allt ganska mycket pengar. Så för att få ut så mycket som möjligt av det, så vill man lägga det på rätt plats. Det är ju helt naturligt. Och då blir det precis så som du säger, att då sätter man sig ner och diskuterar hur vi gör det här på ett bra sätt för att hitta den bästa totalekonomin egentligen. Och många har en GPS-utrustning i, vad ska man säga, varierande modernitet idag, men där man ändå har möjligheten att styra efter plats då. Styra olika insatser efter platsen. Och då kan man absolut göra så att man börjar där, och sen så gör vi styrfiler som vi petar in, och ibland så får man betala en liten peng för att liksom låsa upp en skärm i vissa fall då. Men då styrs ju allting av sig själv därefter, så det blir väldigt bekvämt, det är det många som tycker. Så visst, men det tar lite tid. Man ska ju vara ute gärna en månad i förväg i alla fall, om man vet att man vill ge sig på det här, så vi har lite tid och göra alla kartor och tillsammans se vart vi ska lägga in insatsen för att få så mycket som möjligt tillbaka.
Det känns ju som väl investerad tid på något vis, inte minst då att vi kan få bli mer precisa med insatser, men också då på tal om de där fasta körspår som skulle generera 20-25% i ytterligare skördeökning. Så känns ju som en väl investerad aktivitet att börja fundera kring de här frågorna. En annan sak som jag också tänkte på, eller egentligen som jag har uppmärksammat, det är ju ifrån dataväxt, så håller man ju också på att anpassa dokumentationen i växtodlingsprogramvaran för vall. Så det innebär att dels så kan man ju dokumentera flera skördar, och man arbetar med fler funktioner också för att underlätta och följa upp arbetet kring vallproduktionen. Hur ser du på det? Är det ett viktigt framsteg för att intensifiera vallodlingen?
Ja, det är ju ett av alla steg, eller ett av alla sätt att ta sig an det här. Det som vi framförallt har nytta av där, det är att vi har möjlighet till en annan typ av uppföljning på vår produktion. Att vi kan gå tillbaka och se noggrannare hur många balar till exempel, eller hur många kilo TS som den här ytan har avkastat. Och på så vis är det ju, vad ska man säga, det är hjälp till självhjälp, kan man kalla det för det också här, att hålla koll på avkastningen på så vis. För då kan man se att vissa fält kanske inte liksom presterar som alla andra när man börjar på att sammanställa skörden. Och då kan man ju liksom i arbetet att intensifiera sin produktion plocka de lägst hängande frukterna först och börja med de fälten som man ser liksom prestera sämst. För det är sannolikt där vi har lättast att få ett bra skördelyft med ganska så små medel i de flesta fallen.
Ja, men precis, det är väl en bra summering. Liksom. Ett bra hjälpmedel till att egentligen identifiera och hitta de lägst hängande frukterna som man kan attackera med nytt perspektiv. Ja, spännande, alltså vi pratar om nuläget där vi befinner oss, samtidigt som det finns så många möjligheter liksom redan idag i praktiska tips och råd som du har lyft fram. Så det blir nästan lite svårt att titta på framtiden, hur vallproduktionen kommer att se ut 2030 som ett perspektiv, och kanske ännu längre. Det är såklart väldigt svårt att gissa eller sådär, men jag tror ändå att med din kunskap och erfarenhet att du kan lyfta fram några tankar om vallens roll i framtiden, och inte minst då kring management och verktyg för att säkerställa att vi får en ännu starkare produktion med bättre avkastning med mindre resurser. Va? Så konkret, hur är vallens roll i 2030, Martin?
Ja, det här blir ju väldigt, väldigt spännande att se. Vallen har ju en mängd fördelar där den faktiskt kompletterar den här, vad ska man säga, vete efter vete växtföljen som vi jobbar med annars. Så kan man få de här att gå i varandra, så är det ju mycket att vinna där. Vi har ju problem idag i den här, vad ska man säga, väldigt höstsädesdominerade växtföljden, att vi får in nya ogräs som vi har svårt att hantera, och man hanterar dem kemiskt, men att vi liksom inte riktigt lyckas hela vägen. Och där är det ju oftast en stor vinst att lägga in vall några år, och sen så har man ett betydligt mindre ogrästryck. Vallen och dess liksom många skördar gör att ogrästen, de hinner inte komma upp så de hinner fröa av sig, och vi kan slå av dem väldigt, väldigt intensivt, och många ogräs de tål inte det. Så ur ett rent vad ska man säga, odlingstekniskt synsätt på det viset, så har vallen en möjlighet till en fantastiskt viktig roll för att liksom städa bort oönskad vegetation i fält utan att använda kemi. Och det är ju något som jag tror ligger i framtiden. Sen är dilemmat idag vår avsättning, tycker jag. Och det tror jag fortsätter vara ett bekymmer till framtiden, och en nöt att knäcka även där. För vallen idag, ja, men den jobbas, alltså, vi har ju den till foder. För ett antal år sedan så hade man den att testa att göra någon sorts energigräs av vissa typer, eller vissa arter ska jag säga, som finns i vallen. Men de satsningarna har väl i princip dött ut nu, skulle jag säga. Och man har väl testat att ha haft den i biogas här lite senare, och det kanske har fungerat bättre. Men dilemmat är fortfarande att hitta en avsättning för vallen där den inte nödvändigtvis måste gå till foder, där vi kan göra någonting annat av den. Och för då börjar vi hitta nya affärsmöjligheter, och vi kanske har en chans att få in vall i växtodlingsplanen, eller liksom i växtföljden på gårdar där man inte har djur. För idag är det ju i princip så att du måste ha djur för att ha nytta eller ha någon sorts lönsamhet i vallen. Då. Om man inte har en foderproduktion för avsalu, men de arealerna är ju fortfarande relativt små, får man ta med sig då. Så kan vi börja jobba med liksom att hitta avsättningar för vallen där vi kanske kan, jag vet inte, ta ut fibrer eller på annat sätt liksom extrahera någon sorts nytta från gräset eller från vallproduktionen som vi sen kan använda. Jag gillar att dra paralleller till skogen, för skogen är ju fantastisk på att den binder väldigt mycket kol, en enorm kolsänka, och kan vi sen ta och använda virket från skogen och liksom spika in det i hus eller något annat där vi låser in kolet under en ganska lång framtid, så har vi gjort en stor klimatnytta där. Och kan vi göra det på samma sätt med någon, vad ska man säga, någon produkt från vallen, så har vi kommit väldigt långt. För vallen är fantastisk i sin möjlighet att binda just kol, och den är tacksam att odla, för den, som sagt, den klarar att växa i de flesta klimat. Vi kan odla vall på jordar där vi inte alls har chans att odla spannmål till exempel. Så blir klimatförändringarna tuffare, så har vi absolut en möjlighet att fortsätta ha bra vallskördar när spannmålen börjar bli liksom lite sviktande upp och ner. Så möjligheterna är väldigt, väldigt stora för vallen. Vi ska bara kanske lägga lite mer tid på att veta vad vi ska göra med allt gräs vi får därifrån.
Ja, vilka spännande tankar liksom, och lite grann en passning kanske här till forskningen och till de innovatörer, att just hitta, ja, men andra modeller eller avrutningar för vallen som en byggkloss för framtiden. Jag tyckte det var väldigt bra avslutande summering på det här samtalet. Jag har haft, ja, men riktigt kul att få prata med dig och få höra din bild, Martin. Så stort tack för det. Vi kommer tillbaka i den här podden i en ganska snar framtid med ett nytt avsnitt. Och fram tills dess så ber jag att ni ser till att både prenumerera och följa på den här podden, så att ni inte missar när det kommer nya uppdateringar och spännande samtal likt det här i en nära framtid. Så Martin, stort tack. Jag önskar dig en bra dag och ser fram emot att prata med dig en gång längre fram.
Tack så mycket. Vi hörs av.